Välkomna till Fantasyguiden. Ja, omgång 1 har precis spelats färdigt och är det inte helt underbart att vi är igång igen med fantasy, eller allsvenskan fantasy? Eller så är det inte så underbart och det är fullständigt kaos hos vissa av er. Men vad passar bättre än att i alla fall gå igenom lite höjdpunkter rent fantasymässigt som var då lite match för match helt enkelt. Och ja, lyfta upp lite punkter så som vi har hittat eller spanat in som kanske kan visa sig intressanta på olika sätt. Och hela omgången inleddes ju med Norrköping mot Malmö FF, en match som Malmö till slut vann med 5-1. Och Norrköping, de hade ju lite avbräck där i elvan, där Nyman, han har varit sjuk och började på bänk och Trøistason, han var sjuk och saknades. I Malmö så inledde Peña på bänken, det är då han har varit på landslag, och sen så fick Rex en liten oväntad start kanske. Och om man tittar inledningsvis, eller den första halvleken framförallt kanske, så hade ju Norrköping flera möjligheter att kunna såra Malmö. Man var satt en hög press och vann bollvinster väldigt centralt och kom till mycket snabba anfall och man fick till ett väldigt böljande spel ibland. Och en som verkligen hotade offensivt för Norrköping, det var Tim Pritsa, den före detta Malmö-spelaren. Han kom till väldigt bra avslut och inlägg och han tog ju även fasta situationer där som är väldigt åtråvärda och fina så fort det faktiskt är en anfallare, eller särskilt när det är en anfallare kanske som lägger dem, eftersom att det är vi inte alls bortskämda med att kunna ha anfallare som kanske kan skramla ihop offensiva bonuspoäng. Och någonting som överraskade många och som kom att bli någonting som man pratade om var ju att Malmö, hur de tog sig an matchen, att det var ju inte det här typiska kanske bolltrillande Malmö FF som nötte ner och jobbade med kombinationer runt och runt hela tiden, utan det var lågt bollinnehav, ungefär 50-50 genomgående i matchen, och istället så gick Malmö på mer direkta anfall och man satte mycket långbollar och snabba inlägg också, där man huvudsakligen ville aktivera de två anfallarna, Boteim och Kiese Thelin. Och båda de två de gjorde ju mål och båda de två de kom till lägen. Exempelvis var ju Boteim nästan frispelad där av Nanasi när Oskar Jansson han fick komma ut i målet för Norrköping. Och lite så här, din enes död, den andres bröd och så vidare, så var ju anfallarna då väldigt intressanta i Malmö när man spelade på det här sättet. Och några som kanske inte var så intressanta, det var ju Malmös ytterbackar. Båda var relativt svaga på bonuspoäng och Busanello han lyckades ju till slut lösa en defensiv bonus. Men annars så var ju båda två inte särskilt pigga när det kom till offensiven, utan båda var ju kvar mycket på offensivt straffområde. Och totalt sett så slog de tillsammans 4 inlägg varav 0 av dem gick till rätt adress. Men en som däremot var säker om man tittar i Malmös backlinje, det var Cornelius. Han var ju hela spelets, eller en av spelets ska sägas, bästa förra säsongen på att samla ihop defensiva aktioner. Och han inledde ju på samma sätt i den här matchen där han skramlade upp 16 stycken defensiva aktioner och lyckades således också lösa 2 defensiva bonuspoäng. Tittar vi över till Norrköping, så förutom Pritsa där så var det en annan back som visade upp sig i offensiven och det var Daniel Eid som kom till 8 inlägg från öppet spel. Han hade 5 nyckelpassningar och sen så hade han också 10 defensiva aktioner. Så han löste alltså då 3 stycken bonuspoäng i den här matchen. Och sen så hade han även ett skott i stolpen där tidigt i första halvleken. Så skulle kunna vara en spelare att kanske hålla koll på framöver. Nästa möte var nykomlingarna Gais som tog emot Brommapojkarna. Och den matchen vann Brommapojkarna till slut med 4-0 alltså. Men om vi tar det från början så var ju Cooper Love och Amat Kario, de saknades då från matchtruppen hos Gais på grund av känningar. Och sen i Brommapojkarna, det finns alltid väldigt mycket spelare så det är alltid intressant att se hur de startar och där fick vi se Vasic starta medan spelare som Irandust, Björkander och Örkvist, de började på bänk. Och guys, jag vet inte om det var premiärnerver för dem men de kände skakiga. 0-4, det kanske inte direkt är en helt korrekt spegling av matchen kanske. Men de blev väldigt straffade här, och Brommapojkarna, som gjorde bra av att man hade mycket bollar på planen. Man hann inte ställa om defensivt särskilt ofta, och sen så var det mycket misstag i det egna straffområdet. Och Brommapojkarna, de kom med mycket snabba anfall, och som sagt, de var väldigt bra på att straffa guys här. Och det var ju lite så att alla som på något sätt såg fantasy intressanta ut i Brommapojkarna, de inför säsongen då, de gjorde i princip poäng här. Och de som stack ut kanske mest, det var ju såklart då Fritzson med 1+1, och den nya anfallaren Jakobsen som gjorde mål och hade även ett ribbskott. Och sen så en annan spelare dock som många kanske hade satt sitt hopp till i Gais och hoppades kunna fynda på, det var Lundgren, som till slut då lämnade planen utan att ha uträttat någonting framåt. Men måste ändå säga att han visade upp en hel del intressanta tendenser faktiskt. Han hade ju ett bra avslutsläge där inifrån straffområdet. Jag tyckte han drev bollen in i straffområdet bra, och sen så skulle han kanske haft med sig en straff också. Och han satte upp ett par halvbra lägen också till sina medspelare. Men det var ju utan något vidare resultat eller slutprodukt, så i alla fall i den här matchen så fick han lämna mål och assistlös. Men det blir spännande att se framöver om det är han som ska vara den där fyndspelaren som man går med på mittfältet. På Tele2 så spelade Hammarby mot Kalmar, och den matchen slutade 3-1 till Hammarby. Det vi reagerade på direkt kanske när starten kom, det var att Erabi, han hamnade lite oväntat på bänken, och istället fick Gül starta. Och sen så var det kanske lite förvånande också för vissa, i alla fall lite för mig, att det var Skoglund och Pinas som startade som ytterbackar. Och i Kalmar så fick vi se Jonathan Ring sen starta som anfallare. Och det var ju, alltså om man ser till rena målchanser, så var det kanske inte 3-1 man hade tänkt sig riktigt. Det blev ju Kalmar, de inledde ju bra, var förmodligen bättre än Hammarby inledningsvis. Men sen så kom det en ren bjudning där vid första målet, och sen så kom det ett självmål på det också, och då var uppförsbacken total kändes det som. Och Mikkelsen nu borta, det kan vara så faktiskt att det gjorde Besara gott, i alla fall så som vi gillar att se honom. För trots bjudning då från Kalmar så är första målet hans, och ja, han är ju på något sätt i den här fina offensiva positionen, och där han fick ut ett mål och en assist idag, och där han ligger hög upp i banan och är med när de här grejerna sker. Och han löste även två offensiva bonuspoäng. En som också var väldigt fin på planen, det var Kalmarspelaren Trenskow. Han var väldigt involverad i mycket offensivt. Han hade ju en assist där och hade ju själv ett ganska bra läge nära målvakten. Och sen så hade han också en frisparksassist som blåstes av då när det blev frispark till Hammarby. Och sen så tog han också hand om fasta situationer, ja, då när man ville ha en vänsterfot ska sägas. Annars är det ju Hallberg också som är där. En som var involverad väldigt mycket förra året och som man kanske hade hoppats mycket på här, det var ju annars Skrabb. Men i den här matchen så måste jag i alla fall säga att han var ju totalt osynlig. Det var ett tag som man undrar om han faktiskt var på plan eller inte. Han syntes inte riktigt till och hade absolut ingenting som stack ut i den här matchen. Hade exempelvis inga avslut, inga nyckelpassningar. Så oväntat osynlig faktiskt, måste man säga. Sista matchen på söndagen var Häcken mot Mjällby, och där fick vi se att Josef och Inussa båda var tillbaka i truppen för Häcken, så nu börjar de få lite bredd där fram kan man ju lugnt konstatera. Och sen Herman Johansson, han var inte med i truppen på grund av lite lätt skadekänning för Mjällby, och istället så var det Strud som han gav chansen från start, och den kan man ju mycket väl konstatera att han faktiskt tog. Han var ju väldigt intressant med att han fick ta en hörna, och han hade bonuspoäng både framåt och bakåt. Och det var väldigt välkänt, kändes som att han ägde sin kant så mycket som man kan göra nästan. Han hade väldigt bra koll på Lajuni som inte fick så mycket uträttat i den här matchen. Och sen så tog han sig även mycket framåt och hittade bland annat till två avslut inifrån straffområdet. Och sen Häcken som lag, De har ju problem, känns det som, mot uppställt försvar. Man har väldigt mycket boll och man trillar mycket boll, men man skapar i princip ingenting. Man tar visserligen väldigt mycket avslut i matchen, men det är från en hel del dåliga vinklar och utifrån och så vidare, och man har problem med att skapa de här klara målchanserna. Och att man tar, trots det, mycket avslut, men som kanske inte är från så jättebra lägen. Det kändes som att det öppnade upp mycket för Törnqvist här, att han kunde sticka iväg och landade till slut på flest räddningar i hela omgången av alla målvakter. 6 stycken, och han inkasserar 9 poäng, vilket då är högst tillsammans med Nordfelt. I Häcken annars så är det ju Rygaard som är mycket kretsar kring, och en spelare som en del då valde att gå med från start. Och han tickar ju på i den här matchen med sin nyckelpass. Han tar mycket hörnor. Han hade 5 nyckelpassningar i den här matchen, men det var ingenting riktigt som förvaltades. Och sen får vi väl se framöver då, när man nu när man möter Djurgården. Det skulle kunna vara annorlunda då, kanske med ett mer spelande lag som inte bara backar hem helt. Men det får vi väl se framöver. Och på tal om Djurgården då, så åkte de ju till Göteborg och spelade mot IFK Göteborg. En match som de till slut vann väldigt komfortabelt med 4-1. Och i Göteborg så inledde Oscar Pettersson på bänken. Det var istället Santos som fick starta som högerytter. Och han hade ju en väldigt offensiv utgångsposition i den här matchen och låg väldigt högt upp, men utan någon vidare utdelning. Schüller i Djurgården, han fick kliva av efter en tackling. Så att får väl se där hur det går för honom, om det är så att han blir borta ett tag kanske. Och Thoradsson i Göteborg då, han blev utvisad, och han är avstängd mot Halmstad efter att han har fått 2 gula kort. Och det röda kortet där, det kändes ju som att det påverkar den här matchbilden väldigt mycket, för fram tills dess så var det lite mer tillknäppt. Sen är det kanske så att Djurgården ändå hade växlat upp, men efter den där utvisningen, då var det verkligen Djurgården för hela slanten. Och alla spelare som de flesta förmodligen har snackat om eller funderat på kring när det gäller Djurgården, de gjorde poängen i den här matchen, förutom möjligen Dahl då. Och den som jag tyckte stack ut, som var mest delaktig här, det var Lukas Bergvall, för det kändes som att han var överallt på planen. Han är mycket i, han är mycket utanför straffområdet. Han hade ju bland annat flest bollberöringar i straffområdet av Djurgårdsspelarna, och i matchen så hade han 9 avslut och 8 av dem inifrån straffområdet. Och dessutom så verkar han nu väldigt stark också på att nicka då från fasta situationer. Så att ja, det känns väldigt mycket som en komplett fotbollsspelare. Så väldigt intressant, helt klart. Och en annan som också är intressant såklart, som motsvarade allas förväntningar och lite till kanske, det var Danielsson. Han var precis så bra som många hade hoppats på här. Han löser direkt ett straffmål, han får en assist, han får 2 bonuspoäng. Och det sa verkligen klirr i kassan för de som hade valt att gå på honom. Lidsholm fick vi ju stifta mycket bekantskap med förra säsongen, när han framförallt stack ut genom att vara bäst då på bonuspoäng. Och det var någonting han fortsatte med här och inkasserade 3 stycken bonuspoäng i den här matchen. Och sen när det kommer till Göteborg, känns som att man vill ju ha lite svar och sådär, men man fick inte riktigt det. Det var väldigt svårt att analysera någonting kring det, för att det här röda kortet, det fick en väldigt stor prägel på den här matchen. De hade ingenting egentligen och skapade absolut ingenting, förutom då när det här målet det kom. På Studenternas i Uppsala så spelade Sirius mot Halmstad, en match som de vann med 3-0, och vi fick se Mohammed tillbaka efter skada i Halmstad, samtidigt som Rönning, han är borta för att han då ska bli pappa. Och i Sirius, om vi tittar där, så återvände både Joakim Persson och Kastegren till startelvan. Och Sirius, de hade väldigt mycket av spelet, det var de som förde spelet, och de kom fram mycket via högerkanten. Och Joakim Persson där till vänster, han kom inte riktigt till sin rätt i den här matchen, och när han väl fick bollen, tycker jag, när man vände ut på honom, då var han väldigt hårt bevakad. Då hade han Ufuzai emot sig, och Ante Johansson kom ibland ut där och hjälpte till också. Så såg allt annat än het ut just i den här matchen, tyvärr, för min del då, som satt på honom. Istället så var det Milleskog på andra kanten som kändes väldigt delaktig här, och hade ju med avslut då i matchen, och han gjorde också första målet. Och på samma kant så fick vi se högerbacken Fölkering Persson som var väldigt offensiv. Han kom ju fram en hel del och hade bland annat fyra nyckelpassningar och tog ett avslut där också som träffade stolpen. Motståndarlaget Halmstad som man mötte då, jag tycker inte det finns så jättemycket att säga om dem, tyvärr. Det blev lite som med Göteborg där, att alltså de var helt kalla både framåt och bakåt tycker jag. Så inte så jättemycket intressant som jag tar med mig därifrån. Vi fick ju se Mohamed också bytas ut efter drygt 60 minuter, vilket säkert också var planerat eller tilltänkt just eftersom att han var tillbaka efter sin skada också. Karlsson i Sirius, mittbacken där, han fick ju kliva av också efter att han hade fått en boll i huvudet, och den som ersatte honom där, det var Gäng. Sen fick vi se AIK hemma mot Västerås, en match som de vann med 1-0, och det som stack ut kanske i AIK-elvan inledningsvis, det var att Ed, han gick in i startelvan som högerback. Och Västerås, de imponerade måste jag säga, de satte väldigt hög press. De var spelförande i den här matchen och AIK hade framförallt i första halvlek väldiga problem i sin speluppbyggnad och att överhuvudtaget försöka få till något typ av spel. De kom inte riktigt fram och kom inte riktigt ur Västerås press som kunde komma snabbt vinna bollen och komma till anfall och spela igenom AIK. Och under försäsongen och kuppen och sådär så har vi sett att Västerås, de har ju byggt väldigt mycket på högerkanten, men här kom man fram på båda sidorna väldigt fint, och det var ju mycket dock sista passningen eller sista avslutet som inte riktigt satt eller inte riktigt var, eller var inte tillräckligt kvalitativt för att man skulle lyckas skapa de här riktigt farliga eller klara målchanserna kanske. Trots alla fasta situationer som Gevatan tar så lyckas han endast skapa ihop en bonuspoäng, och han fick istället se sig slagen på den fronten då av sin motsvarighet på andra sidan, Max Larsson där som tog två bonuspoäng innan han då till slut byttes ut i minut 70. Och AIKs målchanser de kom ju mycket via omställningar, och det var ju till slut där också som målet det kom genom Modesto. Det kändes också lite som att det här var en matchbild kanske som passade Modest när det blir mycket kontring och han kan få utnyttja sitt löpande, och sen när han väl får avslut så är han ju ofta väldigt, en väldigt bra avslutare. Och på tal om avslutare och sådär, så en som många hade ställt sitt hopp till i den här matchen och till och med hade bindlat, det var ju 10-miljonersmannen Pittas. Och han hade väl ett semibra avslut här, men i övrigt så gör han en ganska sval match. Sen om det är hans fel eller om det bara är så att han inte fick så mycket att jobba med, det är väl lite oklart, men kan ju bara konstatera i alla fall att han var ju aldrig, kändes aldrig riktigt farlig tyvärr för de som hade valt honom. Och en annan spelare i AIK som många hade valt är ju Saletros, och han fortsätter vara stabil när det kommer till det här golvet då. Han löser ju bonuspoäng både framåt och bakåt, men det var ju så också att han hade noll avslut här i matchen, och det blir väl kanske bara så också att när AIK inte får tryck eller inte riktigt kan etablera spel, något offensivt spel på Västerås planhalva, då hinner inte riktigt Saletros upp heller in i de här farliga delarna. Den sista matchen som spelades, det var Elfsborg mot Värnamo. Den slutade 2-2. Och det som stack ut lite när starten kom, det var att Bundegaard, han fick starta för Elfsborg, och Thomasen, han hamnade på bänken och istället så startade Söderberg. Och Senelio Baidoo har man ju snackat en hel del om här, särskilt kanske i slutet då mot deadline. Och båda två ganska fina tendenser i första halvlek. Senelio, han tog också hörnor från ena sidan också. Och sen Elfsborg, de var väldigt duktiga där på att straffa Värnamo i början och spela det här snabba omställningsspelet som man är så bra på. Men i slutändan så var det kanske så att 2-2 också, det kanske inte riktigt speglade matchen, även om Värnamo, de spelade upp sig sen i andra halvlek och åkte inte riktigt lika mycket på det här snabba spelet från Elfsborg, som visserligen kanske då påverkades av sina byten man fick göra, men det var ändå det var två otroliga långskott då som Wenderson och Selkovic de stod för. Och det var ju till och med så att Selkovic, han assisterade ju till Wenderson när han gjorde sitt drömmål. Så han slutade, lämnade ju planen med 1+1 också. Och det var ju egentligen det man hade i den här matchen, annars hade man ju faktiskt ingenting. Så man kan väl se det som att ja, det var väl bra att de hade de två klassavsluten, eller kan man också se att det är väl inte långsiktigt hållbart, och i så fall så var det ju en ganska sval insats egentligen av Värnamo, som kanske hade förlorat den här matchen om man hade spelat om den flera gånger. Men i Värnamo så var det också Simon Thern där som lyckades lösa 3 bonuspoäng, och han utmärkte sig bland alla de här 5,0 mittfältarna som vi har pratat om som attraktiva inför säsongen. Sen ska vi säga också att i den andra halvleken, så sista halvtimmen, så fick Baidoo, han kliva ner som sittande mittfältare. Och där har vi sett förra säsongen att då dör ju lite av hans offensiva hot, eller typ allt av hans offensiva hot. Och det var ju lite så också att Elfsborgs offensiv, den dog ju lite där sen också. Och en som också klev av, men som klev av helt från planen, det var ju Hedlund som fick gå av efter att han hade satt sig ner på planen. Så får väl följa upp sen vad det var eller vad det är med honom. Och sen så ska det väl sägas också att Zeneli och Selkovic, de båda två byttes ut med krampkänning. Så att det ska väl inte vara något allvarligt med dem, förhoppningsvis. Det här var våra höjdpunkter och våra lite spaningar som vi hade från den första omgången. Som sagt, roligt att vi är igång. Nu kör vi vidare hela vägen in i mål. Tack så mycket för att ni har lyssnat, så hörs vi senare i veckan. Hej!